Caroline Sandström har jag med mig i studion och du är dialektforskare. God morgon och välkommen.
God morgon.
Ja, hur säger du god morgon? God morgon.
No, jag beror lite på vart jag är.
Vart jag är, det här är någonting som vi kommer att prata om, det här var jag är, vart jag är. Men först ska jag fråga lite av Caroline, vem hon är och vad hon gör. Det vill säga, du jobbar på Institutet för de inhemska språken. Och du har skrivit en ordbok om Finlands svenska folkmål bland annat. Men vad gör du till vardags?
Ja, nu är det så här alltså att jag har inte skrivit ensam en ordbok om de svenska dialekterna i Finland. Finlands svenska folkmål. Utan vi är många som arbetar med det. Det här projektet har startat en, beroende på hur man räknar, med att samla in material faktiskt på 1800-talet. Men vi har börjat redigera ordbok kring 1960. Och jag har bara varit med och gjort en liten bit av det. Men sen 2009 så leder jag projektet.
Okej.
Så det fortsätter. Att vi har kommit ut med 4 tjocka band från A till Och. Och så har vi dessutom nu kommit ut på nätet. Så att ju från och med 6 juni 2013 så finns det avsnittet ITK, ungefär 15 000 artiklar på nätet. Och i november kommer allting från A till K att finnas på nätet.
Oj, gästas.
Ja, gästas. Det är stort det här. Så jag har bara gjort en liten, liten bit av det. Och det är jag stolt över. Jag är jättestolt över det här projektet.
Ja, faktiskt. Mm. Men vad gör du från dag till dag?
Nå, jag jobbar med dialekter på olika sätt, det kan man säga. Så vi, det är många olika processer med att åstadkomma en sån här stor ordbok. Vi är 4 stycken som jobbar i den här redaktionen just nu. Och ganska mycket kontrollerar jag artiklar som kommer att komma ut småningom. Jag skriver, redigerar ganska lite själv just nu. Men sen är det också mycket annat som hänt, som det här, att vara här och berätta om dialekter idag. Mm-hmm. Och om ordboken framförallt.
Ja. Får du ännu aha-upplevelser eller har du hört redan alla ord?
Nej, jag får dagligen aha-upplevelser och det är det som är så roligt med det här jobbet. Att man får gå in i allt möjligt. Alltså den här ordboken här innehåller ju inte bara liksom språkligt material utan också en massa om hur man levde och tänkte och vad man hade för redskap och sånt för. Så där är ganska mycket man måste sätta sig in i. Men det är inte bara måste utan det är jätteroligt. Mm. Spännande.
Så det handlar också om historia och folkkultur, ja, och sånt.
Precis.
Vad är din senaste aha-upplevelse, kommer du ihåg? Eller någon som har fastnat?
Ja.
Det är en svår fråga.
Det är en svår fråga. Jag tror faktiskt att det var ett ord, hullen, som betydde hullit. Det var faktiskt mest österbottniskt som betydde noggrant. Och det hade jag faktiskt aldrig lagt märke till förut.
Hullit, hullet. Jag tänker liksom att man lägger på hullet. Liksom.
Ja, nej, men det är alltid så här att det finns det också. Det ordet finns också. Men det tyckte jag var en ganska intressant upplevelse. Sen tycker jag ju att det är spännande att våra dialekter i Östra Nyland har så mycket likheter. Men också små skiljaktigheter med dialekter på övriga håll i svensk Finland. Så när jag ser de här sambanden, att jag kan se att samma ord med lite variation i uttal och kanske också betydelse ända från norra svenska Österbotten och längs kusten och Åland, Åboland, Nyland. Och att liksom samma ord förekommer med olika varianter, då blir jag lycklig.
Hur är det ens möjligt?
Nå, det är svenska dialekter som finns här i det som var den östra rikshalvan när de svenskspråkiga kom någon gång hit till Finland. Och så de har så att säga samma rötter. Så inte det är så konstigt att de är ganska lika varandra. Men som sagt, det finns också många olikheter mellan dialekterna. På många ställen i svensk Finland kan man till exempel inte säga far. Utan man måste säga antingen fara eller far. Men här i Östnyland kan vi säga far.
Robin och Indestructible hette den låten. Vi ska fortsätta prata dialekt med Caroline Sandström som är dialektforskare. Och hemma från Sibbo faktiskt.
Ja, det är jag.
Men inte låter du riktigt Sibbo-bo inte?
Nej, det är så att jag har vuxit upp där. Så jag var 24 när jag flyttade till Helsingfors och sen dess har jag nu blivit kvar i Helsingfors. Och av olika skäl, min gubbe kommer därifrån och jag har jobbat där. Men Sibbo är, och hela och Östnyland är på något vis något alldeles extra. Jag brukar säga så här att om jag känner mig olycklig, så det som tröstar mig allra mest är en lugn östnyländsk mansröst. Då vet jag att allt blir bra.
Det är sant faktiskt. Men hur är det när du åker till Sibbo, så förändras ditt språk, ditt uttal?
Ja, lite grann så där tror jag. Men det är också så att jag har kanske vuxit upp med en dialekt som är ganska modern och utjämnad. Jag har vuxit upp i Söderkulla-området. Så om jag sen riktigt tänker att jag ska försöka breda på och prata någon slags ja, riktigt traditionell sibbo-dialekt, så gammaldags, så då tror jag att det är jag tänker på humumotala.
Ja, jag förstår.
Och då blir det kanske lite att jag härmar, att det har nog aldrig riktigt varit mitt eget språk.
Det är så sant. Varför östnyländska dialekter? Du har en förkärlek för dem.
Det beror ju på att sibbo-dialekt är mitt modersmål. Absolut. Så, och det är också det som... Alltså, där på redaktionen på ordboken så har vi faktiskt den lyckliga situationen att vi kommer från olika håll. Och ibland när man ska bedöma material, att verkar det här nu vara ett rimligt belägg? Alltså absolut hittar vi inte på själva, utan materialet är insamlat och vi återger i ordboken det som finns i arkivet och som är nedtecknat som belägg. Men vi har jättestor nytta i varje fall av våra eget dialektkunskap där, kännedom om dialekter. Mm. Så därför så på sätt och vis så har jag blivit anställd på ordboken delvis för att jag har det här med min kännedom om sibbo-dialekten. Och sen kändes det ju naturligt, jag har alltså då också forskat, jag har skrivit en doktorsavhandling om dialekterna i Östra Nyland.
Okej, men hör du då genast skillnad på olika östnyländska dialekter?
Nej, det gör jag inte. Men jag vet några sådana här drag som är typiska, till exempel ett område bildar då norra Strömfors och Pyttis. Och sen...
Hur pratar man där?
Har man inte så mycket tokogär och sådant, utan det heter meta toko bara. Och sen säger de tachi, eller medan vi på många andra håll i Östnyland säger take.
Eller taki.
Ja, men just där i det där området är det faktiskt precis, och framförallt gräse, så säger de också gräsi där. Det är det som är just det skillnaden, alldeles riktigt.
Så där känner man igen en pyttisbo på det sättet.
Ja. Och sen nog förstås satsmelodin där också. Mm. Just pyttis, delar av pyttis har en speciell satsmelodi. Mm. Sen i synnerhet Lappträsk så finns det ganska stor skillnad mellan byarna. Och sen är det också så att södra Strömfors är mer som delar av vissa byar i Lappträsk. Och Liljendal är också mer som det. Men så finns det delar av Liljendal och Pärno som har ganska likadant språk.
Okej.
Och så finns det vissa saker som är gemensamt för Sibbo och Borgå. Men förstås, desto östligare i Borgå vi kommer, så börjar det ju dra mot Pärno.
Jaha. Mm. Ja, så det går inte enligt kommungränser definitivt inte?
Nej, utan förr har det gått mer enligt bygränser. Och det folk som jag träffar från Östra Nyland, de brukar nog veta det här mycket bra.
Det här syntes också i, jag var inne och tittade på Facebook i en grupp som heter Föjsboken. Det vill säga, där skrivs det på östnyländska. Och vi slängde dit från Yle Östnyland en sån här artikel att hej, vad heter tårta? Fyllkaka säger jag. Och det gav 50 olika kommentarer på vad det heter just i den byn. Och det fanns flera olika variationer. Du tittade snabbt på dem. Såg du någon slags mönster?
Det vanligaste var ju att det var någon form av fyllkaka eller fylldkaka. Fylldkaka heter det för mig i varje fall.
Mm-hmm.
Och sen fanns det väl olika stoppakaku och stoppakaku. Och det är väl, tror jag, lite längre österut.
Jag har för mig också att det var det lappträskboar som sa stoppakaku.
Ja, det skulle jag tro också. Mm. Och sen så fanns det visst flottokakua.
Ja, det har jag inte hört tidigare.
Nej, jag har nog någon gång hört det, men som sagt, för mig heter det fylldkaka. Så jag tycker det är lite konstigt det här med fylldkaka för mig, men jag vet att många använder det. Så.
Kanske måste ta lite konjak i den och låta det bli en fylldkaka.
Det är just det som jag tycker att det här har att göra med till fylla eller stoppa kakun. Ja. Jag tror att det kommer från det.
Det gör det. Vad heter det... Vad skulle du säga att det är det rätta? Finns det något rätt ord för tårta då?
Nej, det tycker jag inte. Överhuvudtaget så tycker jag ju att det är viktigt det här med dialekter. Att man får ju, om man ska använda sina egna ord. Och det är också det, när dialekterna har inte riktigt någon sån här fast grammatik. Eller, också fast vi gör den här ordboken, så den är ju inte sån att vi säger att det som står i ordboken är rätt. Utan vi visar vad som finns.
Mm.
Så det att något inte saknas där eller att någon viss form finns från en viss ort betyder inte att vi har sagt att det är den enda rätta formen, utan det fina med dialekter är ju att de är levande språk, och om man har en dialekt som modersmål så har man ofta en sån här språkglädje, och det tycker jag är jättefint. Mm. Och därför så har jag absolut inget behov att säga att man måste kalla tårtan enligt något just precis visst ord. Och allmän svenskt så är det ju så att fylld kaka också är en finlandism.
Mm,
finns bara
dessutom det. Mm. Men det är väl ett rätt nytt ord, för det har ju nog inte funnits på 1800-talet.
Exakt. Det här är viktigt, och det är också viktigt om man intresserar sig just för vår ordbok över finlandssvenska folkmål, som då faktiskt nu också finns på nätet, och det kommer att komma mer på nätet. Så ord som har att göra med en sån här så här fina och dyrbara ingredienser som grädde och ägg och vitt mjöl. Så det finns väldigt få sådana maträtter med i vår ordbok, för att vi återger mera ett äldre samhälle och en äldre språkform.
Mm. Så det här med olika varianter av tårta, så det har kommit nu på senare tider först?
Jag tror att det är ett efterkrigstida fenomen, men kanske under 20-30-talet har vi fått. Det här har jag faktiskt tyvärr inte hunnit kolla, också ett annat ord som ni frågar mig om, snömos eller vispgrädde, som vi lite pratade om här igår.
Snömos, faktiskt. Det använder inte jag, men det var redaktionens bidrag till den här diskussionen, snömos.
Ja, det har nog vi sagt hemma när jag var liten. Snömos.
Okej. Okay. Mm. Sen ett annat ord, viskli.
Mm.
Varifrån kommer det?
Det är faktiskt ett gammalt ord, men det hör till de få orden som har en ganska typisk sydfinländsk, rent av östnyländsk utbredning. Mm-hmm. Jag har faktiskt en liten sammanställning här om jag tittar på mina papper.
Caroline Sandström, alltså dialektforskare som gräver här i sina papir.
Ja.
Det
kommer ju att komma på V i ordboken, men jag har tittat lite på vad vi har för material på det och gjort en liten sammanställning, så att säga en första råartikel av det.
Mm-hmm.
Och vårt material, så vi kommer att lägga ordet på vetsklig, alltså det har att göra med veta och vett. Och då har vi faktiskt från Östra Åboland, Finnby, viskligar, och sen finns det i Pärn och Liljendal, Strömfors också viskligar. Gamla belägg från Nyland, viskligar. Och så väskligar, Helsinge och Sibbo. Och väsklin från Sibbo och viskli längre i Östnyland. Det var just det här som jag sa, att i Pyttis har de sällan det här värgar.
Mm-hmm.
Men för mig heter det väskligar, men jag tror att för de flesta...
Väskligar?
Det heter väskligar för mig.
Men det där Åbolands, det låter nästan som det skulle vara ett ord som har gått på export dit.
Ja, eller sen är det så att ja, det är lite märkligt faktiskt att det finns ett enda som vi kan inte riktigt veta efteråt hur det kommer sig att det har blivit upptecknat där, men nu kan det ju ha tänkats användas där, men det är faktiskt ett av de få orden som är ganska typiskt östnyländskt, så det är lite roligt.
Bra, vi är viskliga här, eller väskliga, eller vad var det du använde?
Precis, vi försöker åtminstone vara väskliga. Ja.
Sen var det faktiskt en bekant till mig som har rötter på Vässe. Och hon hade hört en äldre dam fråga av sin far på 50-talet. Nu ska vi se om jag uttalar det här. Ett hockens pojketu. Hocken.
Ja, jag tror att hon kanske sa hokos eller hokos pojketu. Eller hokos pojketu.
Hokos pojketu.
Ja, det är så att det betyder ju vem eller vilken. Eller vems, i det här fallet hokos med esse. Och det har vi med i vår ordbok, och det är ett sånt ord som finns i hela svensk Finland, kan man säga. Åtminstone i Österbotten och också Åland har belägg, och Åboland och Nyland har många belägg. Och vi har såna former som hokon, hoko, hokko ifrån då Östra Nyland.
Mm-hmm.
Det är språkhistoriskt samma ord som vilken och vad, och som de hör ihop. Det har funnits sådana här varianter, parallellformer, och så har det utvecklats och levt kvar i dialekterna i den här formen. Så delvis kan man ju se på dialekterna också som sån här slags språkhistorisk frysbox eller kylskåp. Men jag tycker att det är bara en funktion av dialekterna. Jag vill inte allt för mycket lyfta fram den funktionen.
När är det okej att använda sin dialekt och när ska man försöka hålla sig till högsvenska? Så gott det går.
Det beror lite på vad man jobbar med, skulle jag säga. Att om man är lärare eller journalist till exempel, så då tror jag kanske att det nog hör till saken att man också behöver kunna ett standardspråk av något slag. Som man liksom kan ta en sån här mera yrkesroll. För att dialekten har ju oerhört mycket att göra med din identitet och varifrån du kommer. Och det kanske inte är just precis så att... kanske inte heller nu den rollen när jag sitter här. Så jag är ju, förstås är jag delvis Caroline som har vuxit upp i Sibbo. Och då är det okej till taldialekt. Men jag kanske ibland också vill ta en roll av att vara någon slags expert och forskare. Och då är det ju bra om jag också har ett standardspråk jag kan använda. Sen ska vi ju också tänka på det att det beror ju på hur vi vill nå ut. Att vill vi nå ut i hela svensk Finland så kan det hända att vi inte blir förstådda om vi bara pratar vår östnyländska dialekt. Men i synnerhet om vi vill nå ut i Norden i Sverige, så i Sverige i synnerhet så kan det vara svårt att bli förstådd. Mm. Norge är det än lättare, för i Norge har dialekterna en sån stark ställning. Mm. Och där talar alla sin dialekt. Men vi har valt ett annorlunda sätt i Finland och det tror jag vi bör fortsätta med.
Menar du att man inte kan vara expert eller på något sätt liksom trovärdig om man pratar dialekt?
Jag tror det kan vara svårare, men det betyder ju inte att man inte skulle kunna tala om allvarliga saker på dialekt. Det är ju inte det jag säger. Men sen handlar det ju också om det att man behöver träna sig också att använda ett standardspråk om man ska kunna använda det i synnerhet som ett arbetsredskap. Så därför så tror jag det är viktigt att man på något vis just precis övar sig att använda olika språkformer. Och om man ska bli journalist eller lärare så då tycker jag att man behöver kunna någon slags standardspråk. Men det behöver ju inte betyda att man behöver göra sig av med alla... Din intonation och allting kommer ju alltid att finnas kvar. Och det är ju en del av dig. Det är inte så. Och det viktiga är ju egentligen att man tänker på när man skriver att det liksom är gångbart över ett stort område. Att vi har också lite ändra åsikt där, liksom, vem det nu är som bestämmer. Men språkutvecklingen har faktiskt lett till det att... standardspråket också har förändrats och blivit lite mer tillåtande där med att intonation och vissa ordformer och sånt här, det är okej om det finns kvar. Men då tycker jag alltså det är en skillnad om man hör till en yrkesgrupp som journalist eller lärare.
Mm. Och sen förstås om man pratar i radion här i Östnyland så kan det lite höras. Det kanske inte stör så mycket man blir förstådd.
Nej, det är just det. Men om du till exempel läste nyheter i Bölestudion så då är det ju bra om du också kan ett ganska neutralt språk. Men som sagt, ett helt neutralt standardspråk så det är ju en idealisering. Det finns inte.
Många av de här dialektala orden som det här hocken och hock och viskli och så här, de är ganska gamla ord från den tiden då man bodde i sin egen by och det bevarades. Man pratade på ett visst sätt. Men nu i det här moderna samhället som man flyttar ju omkring i landet, man flyttar utomlands, man gifter sig med finskspråkiga och så vidare. Hur ser du på dialekternas framtid?
Alltså det är ju klart att om man flyttar och om man utbildar sig eller om man, så då kommer ens dialekt att förändras troligen. Och också vårt samhälle här i Östra Nyland har förändrats. Och vi får ju egentligen, du behöver bara klicka fram, sätta på din dator så har du ju hela världen där. Så jag tror att dialekterna förändras, men det ser ut som att det i dagens samhälle finns också en tendens att det är kanske så att vi kan leva ute via datorn eller genom att resa, kanske prata engelska. Men samtidigt så tycks det här lokalsamhället också ha något slags... För vi behöver vår grupp som vi hör till. Och då är det så att dialekterna har en jättestark kraft där just precis att visa vem vi vill vara likadana som, till vilken grupp vi hör. Så på något sätt så tror jag ändå att några av dialekterna kommer att finnas kvar. Men det är ju också viktigt att vem ska vi så, om vi liksom sitter och tycker att nej, dialekterna får inte förrän, vi måste bevara, vi måste ha det här kulturarvet. Så vem ska vi i så fall sätta att vara de människorna som vi på något vis placerar i bur och ska upprätthålla?